Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Då är vi igång. Avsnitt, ska vi säga 128 kanske?
Jag tappade räkningen helt och hållet. För min interna räkning bland mina manus är helt uppfackad.
Åh nej. Kan vara 128, kan också vara 127. Perfekt. Oavsett, det vi vet är att det är
Mål.
En podcast som vi är.
Jag tänkte
på ett professionellt sätt.
Jag tänkte att vi skulle vara supersynkade och så var vi inte det.
Vad var det du ville säga då? Ska vi testa igen?
Bara mord mot mord.
Okej, men det vi vet är att det är
mord mot mord. Okej.
Okay. Perfekt. Ja,
glad söndag.
Glad
onsdag till er.
Glad onsdag till er, glad söndag till oss. Mm. Glad söndag är ett svagt utrop.
Mm. Men det ändå. Den här helgen har varit väldigt mysig tycker jag. För det är första så här helgen som har känts...
Nu är det höst.
Ja, den har känts så här så chill på något vis. För att det har varit dåligt väder.
Jag
har typ längtat efter det.
Men igår var det ju jätteledsen. Men det ösregnar.
Ja, men det var för att vi vaktade två hundar. Ja, som var jättestora. Typ.
Så ni hade verkligen mått bra av att inte behöva vara i era lägenhet. Helt
ja.
Förstår.
Men så det, precis, det känns som hösten är här.
Det känns som att du och jag också kommer in i den här podden från två väldigt olika håll. Som kanske på ett sätt symboliserar... Hur, alltså på ett väldigt tydligt sätt våra vanliga ingångar till våra vänskap. Det vill säga att du kommer från en baby shower.
Ja.
Du är jättefin.
Tack snälla.
Du ser tjusig ut tycker jag. Casual tjusig.
Tack snälla.
Skulle jag beskriva din stil.
Perfekt.
Du har fina örhängen.
Stop it.
There's makeup. Du är tjusig. Jag kommer i min karaktär Läger Ullis.
Men jag tycker du ser så fin ut.
Du ser direkt från landet.
Men alltså, det är första gången, det är andra gången typ i hela vår vänskap med jag ser dig på jeans.
Japp.
För första gången så typ tvingade jag ju typ dig att ha på jeans.
Nej, fast det gjorde du inte.
Nej,
för du var jätteförstående.
Mm, det var jag
Vi skulle jobba på ett event.
Ja.
Och grejen var att vi skulle ha jeans. Men du erbjöd mig att inte ha jeans.
Det gjorde
på
jag faktiskt. Tack gud, alltså så
snabbt. Nej, jag vet. Så jävla fint. En av de fina sakerna, inte bara du utan någon
ja,
har gjort mig.
Och precis, och det finaste jag har gjort någonsin i hela mitt liv. Nej. Men du är väldigt fin tycker jag.
Tack snälla. Men jag har liksom tillbringat hela dagen med att så täta så inte mössen ska komma in i köket.
Perfekt. Så bra grej att göra.
Det är underbara med saken husfix.
Perfekt.
Det
är en sån grej.
Jag har liksom så trasig t-shirt.
Mm. Men det är precis så det ska vara när man har varit på landet.
Ja, nej men det är
liksom duschat idag?
Nej,
för det ska man inte
heller igår.
Nej,
men
perfekt.
Vill jag verkligen säga.
Du kommer göra det imorgon.
Det får vi se. jag har ju liksom bytt kläder och sånt.
Ja, såklart.
Och igår hade vi ett litet spa som Mira, Sannas dotter, ordnade för mig. Plötsligt tog hon fram en stor kastrull.
Vad fick du göra i den då?
Nej, fotbad.
Fick du ner fötterna i kastrullen?
Ja, så stor.
Okay.
Vi köpte en sån riktig färskpotatisk kastrull, du vet.
Gud vad härligt. Mm. Men, gud,
så på så sätt är jag ju väldigt fräsch.
Ja, verkligen. Dina fötter never looked better.
Vi får se.
Nej, men ja, precis. Vad ska jag säga? Det var någonting jag skulle säga apropå täta för mässan. Det sjukaste var när jag kom ut på mitt landställe i våras.
Ja.
Då var det en mus som jag hade gått i en musfälla.
Mm.
Den var så stor.
Alltså musgiljotin.
Typ, ja.
Mm.
Det var typ en råtta. Det var inte det, för det var en mus. Men den var så jävla stor. Alltså den var kanske så här.
Det var en sån mus. Alltså du vet som att det finns The Rat King. Fast typ liksom musversionen.
Såg du en film när du var liten som hette Basil Mus?
Ja!
Oh my god, hur bra är den?
Klart. Vi måste se om
Rottigan.
Den. Och Rottigan. Vi måste se om, den.
Mm. Och att vi hade supersynkat.
Jag vet, äntligen är vi synk.
Nej, men och ja, precis. Det var den.
Fan, vet du vad vi var? Vet vad? Vi måste ha en dag. Vet du vad som har varit så mysigt? Ha en dag när man kan stå upp så porta tidigt, alltså en helg. Ja. Sen hänger man hela dagen. Mm. Gärna då kolla på en film uppenbarligen, ja. Och sen äter man middag.
Ah.
Helst vill man göra det här på en söndag. Jag kanske måste ta ledigt på en måndag.
Kan du snälla göra det?
Hur mysigt?
Så mysigt.
Gud, nu känns den här söndagen så dålig plötsligt. Då ska vi kolla på
Basil
Mus.
Vi ska kolla på...
jag och Marcus förra helgen, Meg Ryan söndag.
Just det.
Underbart.
Ja, men jag skulle kunna tänka mig typ att ha så gammal Disney söndag.
Ah, så mysigt. Enormt mysigt.
Typ Mulan. Fan Mulan. Alltså den är så jävla bra.
Senast igår lyssnade jag på En tjej att kämpa för. Ah. Från Mulan. Otroligt låt.
Den är väldigt bra.
Vi har ju också idag rekryterat en barnflicka till Sigrid.
Ah.
I form av Marcus.
Perfekt.
Än så länge den låter du tyst.
Eller så pratar de med varandra.
Men liksom rent
mentalt
överföringen.
Eller precis.
Så det låter väldigt tyst än så länge.
Mm, jättebra.
Ja, eller hur?
Marcus got away with kids.
Det gör de faktiskt.
Det är fantastiskt.
Jo, jag har sett en grej.
Berätta.
Det känns som det var så länge sedan jag sa att jag hade sett någonting. Har du börjat kolla på Dirty Johns andra
sidan? Ja, jag med.
Hur långt har du kommit?
Jag har bara sett ett och ett halvt avsnitt.
Okay. Det handlar ju om The Betty Broderick Story. Mm. Som jag är sån super... Vi har inte gjort,
nej.
Eller hur? Det är ett super, super känt amerikanskt fall. Mm. Om en kvinna som begår ett brott.
Ja. Den är så...
Den är ju lagom cheesy på ett härligt sätt. Alltså det är liksom så här, jag kan ibland känna att typ, du vet, de här super, super stora liksom så HBO-iga produktionerna som är hela tiden... Det är svårt att ta sig in i för mig. Alltså det är för mycket typ.
Nej, det är för mycket, precis. Det här är ingen tröskel på.
Det är verkligen noll tröskel.
Nej, jag håller med.
Och jag såg inte första säsongen av Dirty John för att jag tänkte lyssnat på podden typ. Mm. Men den var lite likadan, va?
Ja.
Att det är liksom absolut. Lite så här.
Det känns som made for TV.
Exakt, och det är lite så typ nästan Desperate Housewives sitt i sitt liksom i sin framtoning.
Men jag lyssnade ju också på Dirty John
podden,
men det gjorde ingenting tycker jag.
Nej.
Jag har också sett någonting. Men jag glömt bort vad det var. Bra story.
Jag ska försöka komma fram till någonting bra story där. Det här, vet du vad det här är?
Nej.
Content.
Det är content.
Men okej, vad ska vi försöka lyssna? Ska vi försöka komma fram till vad det var?
Jo, jag vet vad det var.
Okay.
Det var inte det var den här världens mest efterlysta. Så heter den kanske inte på Netflix.
World's Most Wanted heter det så. Vad är det liksom?
Det är hon terrorist brittiska terroristtjejen.
Ah, just det.
Och så är
väldigt
det,
intressant historia.
Ja. Felicien Kubunga, alltså han som var bakom folkmordet i Rwanda.
Just.
Någon rysk maffiaboss. Alltså det finns en ganska spännande. På ett sånt sätt. Jag gillar det typ väldigt kravlöst just nu. Gärna dokumentärt för att man typ, känns inte som man behöver följa en story då. Och när de är avsnitt så här.
Yeah.
Väldigt bra. Passar mig perfekt.
Känns inte som man behöver följa en story.
Nej, men förstår du vad jag menar? Att jag så här blir avbruten.
Just det.
På grund av ett barn.
Ja. Då kan man komma in i det.
Exakt.
Jag förstår.
Och typ, jag fattar typ vad som händer.
Ja. Jag försökte ge mig på det här Perry Mason på HBO.
Just det.
Det gick, vi pratade om det här sist.
Ja.
Okej, det var
jag vet inte om vi gjorde det i podden eller om vi gjorde det på fritiden.
Vi måste sluta prata på fritiden. Från och med nu. Ja. Inget prat på fritiden. Vi sparar allting.
Vi sparar allt, för då vet vi att vi inte har pratat om det förut. Någonstans.
Ja, det är jättesmart. Jag kommer sakna dig. Men vad gör man inte för podden?
Allt för er.
Allt för podden. Har vi...
något mer?
Är det något du vill?
Nej.
Ska vi...
vi kör. Ja.
Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider. Och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor, så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt. Så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mordmotmord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen, så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej! Jag börjar då, sa vi.
Ja.
Oh, nej. Vet du vad jag skrivit? Den första 1956. Alltså jag vet inte vad för första.
Det finns bara 12 att välja på. Alltså hur viktigt är det?
Ska vi välja en?
Mars.
Mm, jag tänker att det kan vara...
juni.
Typ. Mm. Nej, januari.
Ja, nästan.
Tror jag att det är. Vi säger januari. 1 januari 1956 så föds Mashna Ismail i Kangar, som ligger i regionen Perlis i norra Malaysia. Mm-hmm. Typ det är gräns, alltså den regionen gränsar typ till Thailand. Så där liksom. Ja, det är lite svårt att veta vad som är sant i det här fallet, kan jag börja med.
Okej.
Flagga med direkt.
One of those.
För att delvis för att det är blev liksom väldigt dramatiserad, sensationalized, säger man det på svenska?
Man gjorde...
det blev sensationslystet, alltihopa, av förklarliga skäl som vi kommer att komma till sen. Så att det är liksom svårt att veta vad som är upplåst. Och sen är också ganska många av källorna är typ att jag har Google Translateat saker på malaysiska. Mm. Så att om det är några experter på det här fallet så vill jag be om ursäkt från början. Men jag har gjort så gott jag har kunnat.
Det är det enda som behövs.
I allmänhet väldigt, väldigt gott.
100%.
Tack. Okej, okay, så Mashna Ismail, hon började liksom så här, det jag vet om hennes uppväxt är att hon redan väldigt tidigt började liksom dansa och sjunga. Mm-hmm. Hon blev liksom väldigt sugen på så här, en karriär som artist. Hon hade en längtan till rampljuset.
Vem har inte det?
Och under liksom, hon påbörjade också den här karriären, och det står på väldigt många ställen att hon var vattenballettdansös.
Vilket... det måste ju vara konstigt.
Det kan vara konstigt. Eller så kan det vara liksom att hon gjorde en show med ballett och vatten. Typ när jag såg Beyoncé. Då har de ju någon del av att dansa i vatten.
Jag tror att det är konstsim 1956. Jag tror att det var Beyoncé och Destiny's Child som och Britney dansa. Spears. Också, men att de uppfann dansa sexigt i vatten.
Ja, men jag tror inte det var så sexigt. Alltså just det här.
Okej, okay, men jag vet inte.
Det kan ju verkligen också bara varit en felöversättning. Att det var så här, hon var en ballettdansös som också gillade vatten.
Men eller så är det konstsim.
Det.
Jag tycker det mest troliga är att hon blir konstig.
Men det jag kan tänka typ är så här, om man nu drömmer om att bli artist och typ vara in the spotlight och ha typ så här mycket karisma och sånt, då är inte konstig det mest givna karriärsvalet.
Kanske.
Okay. Finns det liksom ensam konstig?
Ja.
Är det?
Jag har ingen aning.
Nej. Ja. Det var väldigt stort i Malaysia på 50-talet.
Ja.
Så... eller typ 60-70. Mm. Okej. Hon gifte sig med en man. Det förstår på vissa ställen att han är hennes tredje man. Jag tror typ att han kan vara hennes första. Men han heter i alla fall Mohammad Nur Afandi Abdul Rahman. Kommer kalla honom för Nur Afandi. Och de liksom... han beskrivs som att han var liksom ett fan av henne. Mm. Kanske då den här konstsimmen.
Så hon blev känd?
Nej, hon är inte det då. Men jag tror att han kanske mer tycker att hon är väldigt så talangfull och väldigt spännande och sådär. Han tycker att hon är liksom briljant typ och fantastisk. Och hon har nog någon slags framgång redan innan de träffas. Men det är liksom när de två team up som de är såhär, okej, men nu kör vi på det här. Du ska bli Malaysias största popstjärna. Och det första steget de tar är att de ger henne ett artistnamn.
Okej.
Nu börjar då Mashna Ismail kallas Mona Fandey.
Cool.
Mm. Jag kommer dock fortsätta kalla henne för Mashna. Och för att det är det hon heter egentligen. Mm. Så hon och han bestämmer sig då för att så här, vi ska inte hålla på och vänta på att ett skivbolag kommer till oss med ett skivkontrakt. Utan istället så ska vi skriva, producera och släppa Mona Fandeys debutalbum.
Såklart
själva.
Ska.
Det är 1987. Skivan heter Diana. Och den får, blir ändå lite av en framgång.
Okay.
Får en hit som heter Ku Nyangjikan Laguini. Hon gör liksom en del tv-framträdande och så.
Mm-hmm.
Finns kvar. Finns sant? På YouTube. Ja, det är starkt. Det är 80-tal. Vet du vad det är? Det är liksom väldigt så pantsuit nära. Att allting ser lite grann ut som en sån drömsekvens i Sunset Beach.
Perfekt.
Vaseline på linsen.
Alltså, Jesus.
Den bästa
Sunset
stilen.
Beach.
Ja, jag vet. Men det har vi pratat om
så många gånger.
Du vet hudsjukdomen och...
Ja. Och skräck, den här skräckän. Den här Bens onda tvilling.
Och Bens onda tvilling och den gången det var någon som hängde på en klippa i typ en hel säsong.
Ja,
allt det där.
En bara apropå Ben. apropå Ben. För han var ju så här gammal tyckte jag då. Men
sexy.
Men nej, för jag tyckte inte det då. Men undrar om jag hade tyckt det nu för att jag själv är vuxen.
Vi googlar.
Men gud, han är ju typ inte gammal. Eller?
Han är väl 30.
Jo, men han är nog inte, han är inte pur ung.
Nej.
Och han, typ ganska snygg, eller?
You wouldn't kick him out of your bed.
I would not. Meg, riktigt präktig look alltså.
Ja, okay. Ja. Hur ramlade vi då? Just det, hon var på tv.
Ja.
Perfekt. Så jag länkar klipp i gruppen och sådär. Men det verkar ha varit en ganska begränsad framgång ändå. Och efter det här så det liksom tar lite stopp. Det blir inte, hon blir inte Malaysias främsta popsångare. Utan de försöker liksom ett år att Mona Fandey ska hända.
Mm.
Men efter ett tag så ger de upp. Och på ett ställe så läste jag att det berodde på att hon tydligen var väldigt dålig på att sjunga. Jag hatar det hemma.
Fan, men ändå drömmen är starkare än talangen. Så då gör man det bara.
Vet du vad jag också tror? Jag tror att hon var väldigt, väldigt karismatisk.
Mm.
Och att hon kom väldigt långt på det. Men också ändå en man som trodde på sin fru.
Mm.
Det får man ju verkligen, verkligen lov att säga. Men så de är så här, okej. Du kan inte sjunga. Vi har kommit fram till det nu efter att vi har försökt med det här i flera år. Och, men du har ju lite andra grejer going for you. Mm. Du är ju som sagt väldigt karismatisk. Och i, det här är verkligen mina ord.
Är det jag han inte som säger det till henne? Eller?
Allt det här har jag hittat på att han säger till henne.
Mm. Okay.
Det är så här jag tolkar det. Det här står ingenstans. Det här är alltså min tolkning av hur det var. Jag, också att jag har också fått för mig att hon är trollbindande.
Ja,
man vet inte. De bestämmer sig i alla fall för att hon ska genomföra ett karriärsbyte som han liksom ska fortsätta vara med och stötta. Liksom. Och det de kommer fram till är att hon ska liksom börja med häxkraft.
Mm.
Hon ska bli shaman.
Okay.
Och hon börjar då beskriva som bomo, vilket är ett ord som typ kan betyda både, alltså, både liksom doktor men också åt liksom så trollkars magiker hållet. Liksom. De ägnar sig åt typ naturmedicin väldigt mycket. Alltså det är mycket så att drick det här eller du vet, lägg på det här eller sådär. Örter och grejer. Och Eveli har väl rent historiskt sett haft en liksom väldigt så här stark roll i samhället. Liksom. Så här, det är lokala shamaner typ. de har inte samma ställning längre. Nej. Vilket väl säkert har delvis att göra med, alltså bara typ att man har blivit ett mer moderniserat land. Men det har också att göra med att alltså det är, Malaysia är ju muslimskt. Mm. Och när det finns en, liksom en fas som heter The Islamic Revival på 70-talet. Mm. Och efter det så började man ifrågasätta det här mer och mer eftersom det liksom krockar med, ja, med religionen typ. Och så den finns det så här, det finns några som har försökt liksom inkorporera Koranen i sin liksom bomo så för att typ göra det mer för att använda då ett judiskt uttryck istället för kosher.
Jag tror också jag bara, det är fel religion men let's go.
Exakt. Men de är liksom, de finns fortfarande kvar även idag. Bland annat så fanns det, blev det väldigt så stora internationella nyheter när, du vet, när Malaysia Airlines flight 370 försvann.
Åh, läskigaste.
Ja, jag vet, fruktansvärt. Jätteläskigt. Och då, det är 2014, då kommer alltså en bomo till flygplatsen i Kuala Lumpur och typ har en ceremoni där med ett gäng antal medhjälpare, vilket också blev kritiserat och sådär. Mm. Så att de liksom, det är inte det att det är fortfarande, bomo är ett ord som fortfarande liksom finns typ. Mm. Men det här är då hon, det här är typ 90-tal. Så, tidigt 90-tal. Så att hon ger sig då in i den här liksom branschen, naturmedicin, lite så, ritual, kanske typ en talisman. Mm. Lite grann sådär. Och hon gör det då tillsammans med Nora Fandi. Det går jättebra. Mm. Och hon blir liksom väldigt framgångsrik, väldigt populär. Och hon tar också ett väldigt smart beslut. Hon väljer väldigt bra målgrupp för sin business. Hon går på eliten.
Okay.
Så hon hjälper liksom framgångsrika affärsmän och politiker med att liksom nå ännu mer framgång, ännu större framgång. Mm. Och det gör
att hon kan ta, of bitches.
Alltså hon, ja, men hon kan ju inte liksom ta så här jättebra betalt. Mm. För att hon går till folk som har jättemycket pengar. Och du vet, hon, de så här, efter några år så har de så här, de har flera hus, de har också väldigt bra connections såklart. Mm. Så att de får ta delvis betalt i jättemycket pengar, men också kanske typ i fastigheter.
Okay.
Det är ändå den nivån av liksom ersättningar hon får typ. Och jag tror att de lever ett riktigt gott liv. Mm. Alltså de är så mellan 30 och 40 år gamla och bara riktigt jävla rika. Hon drar ju runt och, let's be honest, blåser olika människor liksom. De anställer en assistent som ska hjälpa dem. Han heter Juraimi Hussein och han är liksom några år yngre. De verkar bli en liten trio som liksom drar runt och så här, plockar framgångsrika människor på pengar för att bli ännu mer framgångsrika. Juli 93 så blir de kontaktade av en ny potentiell kund. Han heter Maslan Idris, han är 48 år gammal och utbildad i USA. Han är lokalpolitiker för UMNO, vilket verkar fortfarande vara Malaysias största parti.
Okay.
Och han är då för tillfället verksam i Pahang-provinsen, men spås liksom en lysande framtid. Typ. Mm-hmm. Och han drömmer om att ta sig upp inom politiken. Han vände sig då till Marsna för att få hjälp på vägen och hon bara, japp, jag kommer hjälpa dig att klättra på partistegen. Och det första de kommer överens om är att hon ska ge honom en talisman, en tongkat som är en typ av käpp och en songkok som är en huvudbonad. Alla dessa har tillhört Indonesiens första president Sukarno.
Antagligen. Så hon bara satt bara på den här hatten och
ta de här sakerna.
Okay.
Och också, hon lär ju super mycket att hittat på det.
Såklart.
På någonting. Ja. Så de här sakerna då ska hjälpa honom. Men de kommer också överens om att de ska genomföra en ceremoni som liksom ska, för att boosta extra mycket. Mm. Det verkar vara liksom så paketpris i den här. Hon har skrivit ihop en offert. Det är säkert hennes man som har hand om det.
Ja, det måste, precis.
Offererandet. Mm. Så att de vill väl säkra upp två dubbla vägar. För det och för den här, de här talismanen, käppen och den här huvudbonaden så ska han betala 2,5 miljoner ringgit.
Okej, och det är?
Idag är en malaysisk ringgit värd 2,07 svenska kronor.
Okej.
Eller igår i alla fall. Ja. Idag vet jag inte. Så att jag vet inte riktigt hur värdet såg ut då, men det vi vet
det är
att det är asmycket pengar. Mm. Alltså jag försökte, du vet, räkna om det till inflationen på i Malaysia till, alltså mm. det till idag och sen över till,
men
alltså,
ja, det är mycket pengar.
På något ställe så var jag så här, oj, det här blev 9 miljoner svenska kronor. Det låter ju, ja, jag vet inte. Det är skitmycket pengar.
Det kan det väl verkligen vara.
Alltså det var det jag med mina många, många matteuträkningar kom fram till.
Jag bara med min huvudräkning tycker att det låter jätterimligt.
Ska vi säga någonstans mellan
7 och 9? Och
okay. Jag säger för dem. Jättemycket pengar. Mm. Och han lägger också, han verkar också typ säkra upp en lite så här landområden, så jag tror att kanske en del av ersättningen ska vara någon sån grej. Mm. Och han ger då upfront 500 000 ringgit, så typ kanske 1 miljon ungefär, mm. lite mer. 1 till 2 miljoner. Mm. De har nu löst ekonomin då, och då bokar de in ett datum för ritualen, vilket ska vara den 13 juli 1993. Och det blir också då den sista dagen någon ser Maslan Idris vid liv. För några dagar senare så anmäls han saknad, och när man liksom kollar över hans ekonomi så ser man att det dragits 300 000 ringgit från hans konton. Och han missar politiska möten, vilket är väldigt, väldigt olikt honom. Han är borta och det är konstigt, men det finns inga ledtrådar alls. Han är liksom spårlöst försvunnen. Jag tänker att det här fallet är lite motsats i utredningsmässigt till det här fallet. Kommer du ihåg när du gjorde ett brittiskt fall om en man som hittade sitt fiskenät, och sen var det en helt absurd galen polisutredning som var som ett Sherlock Holmes avsnitt. Det här är liksom motsatsen. De har tur. Och det ska man också ha ibland.
Ja, ja, absolut.
De råkar alltså ta in en av gärningsmännen på ett helt, av en helt annan anledning. Och när de tar in den här gärningsmännen så yes, råkar han vara hög.
Nej.
Och supernojig och berättar allting direkt.
100% jag om jag gör ett brott.
Okay, på mig påminner det om att aldrig vara hög.
Exakt.
Och begå brott. Framför allt det här om inte vara hög. Mm. så för det som händer är då att efter ett par dagar, så efter att han har använts försvunnen så där, så griper polisen Juraimi Hussein, mm. alltså Marsna och Nora Fandis assistent, mm. för ett drogrelaterat brott. Och när de förhör honom så är det verkligen att han bara, vi har en annan grej, jag måste säga en annan grej, vi har gjort den här grejen, och berättar allting. Och det här är då vad han berättar. Maslan Idris kommer till ett av Marsna och Nora Fandis många hus, mansions, för att utföra den här ritualen. Och när han kommer dit så får han liksom lägga sig ner på rygg på marken, och sen så lägger Marsna blommor på honom och håller på med lite olika ritualgrejer. Mm. Och sen så säger hon till honom att blunda och föreställa sig att pengar ska börja falla från himlen.
Oh, gud.
Men inga pengar faller. Istället så faller bladet på en yxa.
Nej.
För det är alltså Juraimi Hussein själv som halshugger honom när han ligger där.
Varför?
Det finns ganska många teorier om att det här är någonting de har gjort innan. Alltså, för du kommer ihåg att det försvann pengar från kontot. Alltså att de har mördat fler personer på det här sättet.
Okay.
Varför det blev just den här personen, jag vet inte.
Men jag fattar inte, för han hade ju redan betalt dem 500 000.
Ja.
Och de hade och ju redan ge dem mer pengar.
Så. Nej, exakt. Och han skulle ju ge dem ännu mer. Jag vet inte. Jag läste någonstans att det fanns typ någon teori om att det fanns en så här konflikt om land eller någonting. Mm-hmm. Men det är bara en källa som säger det. Liksom. Okay. Så det är väldigt, väldigt oklart. Och som sagt, det finns också de som säger att antagligen att det här kan ha skett fler gånger. Att det här var någonting de gjorde oftare. Typ. Och i sådana fall så kan det ju också vara att de, eller åtminstone Marsna typ, och mm. Nora Fandi gillade att mörda. Typ.
Mm.
Hur som helst, efter mordet så utsätter de honom för, liksom, utsätter de hans kropp för vidriga saker, och bland annat så styckar de mm. den. Och sen så gräver de ner delarna i typ en, så här, en ofärdig husgrund mm. som ligger i närheten där de har utfört det här mordet. Och i liksom ett, som ett cementhål typ mm. Där. Och efter det så tar då Marsna och Nora Fandi ut pengar från hans konto och drar på en shopping spree. Det beskrivs som en shopping spree. Mm. Det Marsna köper är en Mercedes-Benz och sen gör hon ett ansiktslyft. Vilket...
Alltså, min typical shopping spree on a Saturday.
Verkligen. Det var det du gjorde innan baby showen.
Exakt.
Så det är alltså vad de gör.
Jävla vad start.
Japp.
Hur åker du? Och sen så åker alla fast då?
Ja, alltså så att de han erkänner ju allt, bara berätta allting de har gjort. Den 22 juli så hittar polisen Marslan Idris kroppsdelar i huset där de säger att det här ska skett. Och då grips då alla tre.
Men, och då alla erkänner? Eller är det bara han, assistenten?
Gud.
Du vet inte.
Jag vet inte.
Antagligen.
Jag tror, jag tror att de förnekar att Marsna och Nora Fandi gör det. Det här blir ju förstås liksom jättestora nyheter. Och det är ju delvis då på grund av att det är ett fruktansvärt hemskt mord med typ ritualistiska tendenser och att hon liksom har den här...
Det är spännande ju.
Ja, och typ att hon jobbar med eliten. Alltså du vet hela den grejen. Det är ju också på grund av att och det lilla kändiskapet hon har haft innan, alltså du vet så här popstjärnan som blev mördare, den aspekten. Men det är också för att hon älskar uppmärksamheten.
Mm. Fan vad starkt.
Jag kommer lägga upp lite bilder i gruppen sen som vanligt, och det är så här, alltså när hon typ går, när hon leds av polisen och det är ju liksom media där.
Hon bara posar gärna.
Ja, alltså ler. Och det är noll av det här att försöka liksom gömma ansiktet eller så. Utan hon går liksom rakryggad, leende. Har ofta ganska så här färgglada kläder på sig. Alltså liksom extravaganta outfits typ.
Alltså och, att kändisskap kan vara liksom...
Alltså det handlar bara om att bli känd. Det handlar bara om rampljuset liksom. Det är det enda. Det är så här, hon verkar verkligen må bra av uppmärksamheten. Och typ så här, hon pratar också om i rättegången, så säger hon typ som bara, det verkar som att jag har många fans här. Alltså typ... Det är liksom, ja, du fattar. Det är den typen av person. Vilket ju är jätteläskigt. Mm. För hon anklagas för ett fruktansvärt mord. Liksom. Domen faller efter 65 dagars rättegång med 70 vittnen. Och de hade jurysystem i Malaysia, men det försvann ganska kort efter det här, och delvis på grund av det här. Bara för att det blev en sån cirkus, tror jag. De, som sagt, 70 vittnen har hörts, och sen ägnar juryn, som består av 7 personer, lika många minuter att överlägga innan de dömer samtliga till döden. Medelst hängning. Och när domen faller så säger Marsna Ismail: jag är glad och jag tackar alla malaysier. Och även på väg, alltså från den när hon har fått sin dom, leende för reportrarna.
Sjukt.
Dagen innan dödsdomen ska verkställas, det är 2001, så får de får tillbringa dagen med sina familjer. Jag tror att de har åtminstone en gemensam dotter och barnbarn och sådär. De äter KFC.
Sådana chicken popcorn.
Det låter gott.
Jag tycker KFC är lite äckligt.
Jag har aldrig ätit det, men jag är väldigt intresserad av fried chicken. Alltså jag skulle vilja äta väldigt...
Det är skott. Ja, men jag vet inte, jag har bara ätit det en gång. Jag tyckte det känns lite sunkigt.
Jo, det är ju... Hör och häpna.
Ja, men jag älskar ju all sunkig mat.
Ja, du är ju verkligen så glad att gå till McDonald's.
Ja, men inte KFC.
Du vill inte ha den i en bucket?
Nej, det är typ det.
Även typ så happy... vad heter det? Big Mac i en bucket. Inte heller superfräscht.
Nej, inte så fräscht.
Nej, verkligen. Strax innan 18, den 2 november 2001, så är det dags. Jag tror att de avrättar alla tre samtidigt. Alltså
det
var
sån old school hängning när de hänger på rad. Typ. Eller jag vet inte vad som är något old school hängning.
Nej, exakt. En hängning känns ju
old school.
Vintage. Det är verkligen
vintage. Det är läskigt som fan.
Ja, jättehemskt. Och sen så är liksom så här, det här fortsätter ju vara ett så här, ett liksom sånt, du vet, legendariskt fall bland legendariska malaysiska fall typ. Och de två av deras mansions, alltså Marsna Ismail och Muhammad Nora Fandi Abdulrahmans mansions, står fortfarande tomma och har blivit sånt ställe som, du vet, så urban explorers bryter sig in på, och de säger att de har upplevt läskiga saker där.
Okej.
2018 kom skräckfilmen Dukun, som jag tror spelades in långt innan, men att den inte fick släppas av malaysiska regeringen. Men 2018 släpptes den, och den är då löst baserad på Mahsna Ismail och mordet på Maslan Idris.
Spännande, aldrig hört talas om.
Nej, eller hur? Jag har då förstås läst massor av Wikipedia, engelska och malaysiska. Jag har läst där om Maslan Idris, om Mahsna Ismail, om Bomo, om malaysisk geografi, om malaysiska politiska systemet. I've been in there. Jag har också läst en artikel på The Straits Times med rubriken The Gruesome Tale of Mona Fandey, en från The Star med rubriken Who is Mona Fandey, och en från Rojak Daily som har kanonrubriken Who is Mona Fandey and why is she so creepy?
Perfekt. Vad spännande. Tack så hemskt mycket.
Eller hur?
Väldigt spännande.
Det är ju, fattar du vad jag menar med att det är ett sånt fall som är svårt att veta vad som är sant, för att det blir så himla...
Ja.
Alltså det är liksom, det finns så många aspekter av det som är så lätta att blåsa upp.
Då kör vi.
Då är det dags för
Fröken
den
Sandell.
Otroliga Anna Sandell att berätta en historia på ett sätt som bara hon kan.
Tack. Och att jag kallar mig själv för Fröken Sandell. Oskar, det är för att jag fortfarande inte är fru.
Oskar har också slutat lyssna på den här podden sedan länge.
Det har han.
Framförallt på grund av gliringar som denna.
Ja. Men det känns lite som att vi har typ ett litet tema.
Igen.
Men gud. Så jag börjar, så får vi se om du kommer liksom fatta vad det är för tema. Okay. 1916 föddes en flicka vid namn Irene Sambelli ovanför en bordell i New Orleans. Hennes mamma var ursprungligen från Grekland och hennes pappa var ursprungligen från Italien. Och de var fattiga och liksom de kämpade sig fram. Typ så. På pappans sida så var Irene släkt med en känd ballettdansös vid namn...
Vatten.
Flera teman. Det var inte bara det här jag tänkte på. Det kommer med. En ballettdansös vid namn Carlotta Sambelli. Och Irenes pappa var helt övertygad om att så här, det fanns dans i deras gener. Så han bara, okej, okay, Irene ska bli också ballettdansös. Så hon sattes tidigt i dansskola flera gånger i veckan, trots att de inte hade råd med det egentligen. Så under 30-talet, när USA var liksom mitt inne in the deep depression.
Yeah.
Eller började, det var väl typ 30.
Det var 30.
Ja. Så lämnade Irenes pappa Irene och Irenes mamma. Men drömmen om att Irene skulle bli ballettdansös hölls för liv av hennes mamma, som tog med sig sin dotter och flyttade till New York och bara, här ska vi typ pursue det här istället. Mm. Och mamman jobbade jättemycket och typ så här brought home the bacon.
Mm.
Och såg till att Irene kunde typ träna med någon som riktigt känd typ och stor ballettdansös.
Fan vad mammor har löst.
Ja, alltså de fan kämpar. Och pappor bara drar.
Och var jag ska till exempel? Det är därför jag har tvungen att anställa Marcus.
Men det visade sig sen när Irene blev vuxen att hon var alldeles för kort och för liten. Liksom hon var väldigt så här petit typ. Så hon var egentligen, alltså hon var för liten för att liksom bli en ballettdansös på typ de här stora fina scenerna.
Just det.
Så hon tog jobb på någon sån liten ballett teater typ, för att egentligen bara tjäna pengar typ, så att hon kunde hjälpa sin mamma. Så runt 1940, då är hon alltså typ 25, så träffar hon en äldre man som heter Samuel Silverman, och han börjar uppvakta henne. Han är typ runt 40 då, och han är en så här stenrik fastighetsmogul. Och det verkar inte vara liksom sparks all over the place, men det verkar, de båda verkar tycka typ så här, ah, men det är en bra deal om vi gifter oss med varandra. Hon får typ gott ställt, han får typ en så här ungsatt fru.
Ja, vi kommer överens om det här.
Men lite så. Och hon och hennes mamma har ju växt upp så tajt och vet så här, så hon är bara så här, men jag vill gärna att
att mamma
flyttar med oss. Och han går med på det liksom. Och han köper fastigheter typ runt om i världen. De verkar typ ändå ha det ganska bra ihop. Alltså han är schysst liksom. Han är inte så här. Och det verkar inte så. Som jag förstår det, så de verkar inte ha fått några barn ihop. Nej. Utan det är liksom Samuel, Irene och Irenes mamma som lever ihop. Bland annat så köper han en fastighet som ligger på East 65 Street, alltså på Manhattan. En sån gammal som brownstone-lägenhet, eller fastighet, du vet, som stort hus på där, på Upper East Side.
Är det ett sånt helt hus? Liksom?
Exakt. Ah. Mm. Så att, ja, det är en av dem som han köper. Ah.
Så det, han har riktigt bra med det?
Han har riktigt bra med det. Ah. 1973 så dör Samuel i cancer och efterlämnar hela sin estate till Irene. Som sagt, som jag förstår det så har de inte fått några barn.
Nej.
Och några år efter det så dör även Irenes mamma. Så hon är då ensam kvar.
Och hur gammal är hon då?
1973 dog han då och hon född 1916. Ah, så hon är 50, snart 60 typ. Men hon typ låter sig inte modfällas för det. Hon bor i den här stora fastigheten. Och hon låter delar av huset typ... hon gör inte ett hotell av det. Men hon typ hyr ut... Alltså hon gör någon slags uthyrningsbusiness. Så hon typ hyr ut rum till folk. Som typ så high-end, alltså rika, lite kända människor. Typ Chaka Khan brukade bo i, där hemma när hon var i stan så här, under en längre period. Liksom. Så det var så här, ja, men rika, kända människor typ bodde där.
Oj, spännande.
Och hon gjorde det ju liksom inte för... Hon behövde inte pengarna skull, utan hon gjorde det bara för att hon tyckte det var kul med lite sällskap.
Ah, och hon hade omge sig med intressanta människor.
Exakt. Mm. Och hon hade så här, alltid, även innan hon började hyra ut, så hade hon mycket så här, typ hjälp hemma. Alltså, vet, som typ städade, fixade, lagade mat, fixade frukost på sängen. Typ, och så här. Ah. Och de var där under hela veckorna, men vad hade alltid ledigt på helger och högtider. De här, hennes personal då. Och så på äldre dagar så bestämde hon sig för att hon typ ville plugga, så hon typ läste några kurser på Columbia University och där blev hon typ, alltså hon verkar ha varit en så härlig gammal tant, för hon typ, ja, hon blev poppis bland sina kursare och hon var så här, hade orange hår, hon brukade typ ha så här champagne i sin handväska, hon typ körde, du vet så här, ja, hon verkar vara jättehärlig och hon typ körde så här sina kursare hem typ med limousin från skolan och du vet typ när hon var så här packad så brukade hon så här ställa sig på tå och typ dansa ballett och du vet så. Så hon verkar vara bara en fun old lady.
Yeah, yeah.
Så en dag i början av sommaren, eller någon gång under sommaren 1998, så plingar det på Irenes dörr. Och utanför står en ung, ganska stilig man i så här snygga kläder. Han är välklädd och så här. Och han hälsar från en bekant till Irene och säger att han har fått tips av den här bekanta, som han också är bekant med, som har en gemensam bekant då, att Irene hyr ut
rum
liksom, i sitt hus. Så han bara så här, jag undrar om jag kan få göra det också. Och jag har med mig $6,000 här i cash som deposition som du får liksom, så att du vet att jag är liksom, good for money. Och typ, hon bara, ja visst, så här, du känner honom, jag känner honom, du har pengar, välkommen in. Typ, så här. Och när han har bott där i typ en vecka så kommer hans assistent också. Och vill flytta in. Och assistenten är typ en så här kvinna i 60-årsåldern som är högljudd, lite så här, pratar mycket. Ja, hon är, ser ut som typ... Ja, nej, men precis. Hon är en gammal äldre kvinna. 60 år typ.
Och gammal äldre kvinna?
Nej, okej. Okay, så är det.
Hon är 60 år.
Hon är 60.
Ja.
Men att hon är äldre än... Jag skulle säga att hon ser ut som en gammal Elizabeth Taylor. Det var därför jag sa... gammal och sen blev det äldre kvinna. Men jag förstår. Ju längre tid som passerar så börjar Irene typ störa sig lite på de här två. Hon tycker de ställer så mycket frågor och du vet, hon tycker typ att det är någonting som känns lite off. Typ. Så i augusti, senare samma sommar och närmare bestämt den 5 augusti så lämnar det här paret tidigt på morgonen huset.
Mm.
De tjafsar när de lämnar huset och de har en stor resväska med sig. Och han typ, du vet, konkar den här resväskan och lägger i bakluckan på en grå bil av märket Lincoln och sen kör de iväg. När Irenes personal kommer tillbaka efter den här helgen, alltså det är dagen efter, alltså den 4 är ju USAs nationaldag. Så att det här, då har all personal liksom varit ledig. När de kommer tillbaka så är även Irene borta från huset. Och det ska då visa sig senare att den här mannen och hans assistent som har hyrt in sig hos Irene egentligen är en mamma och en son vid namn Kenneth och Sante Kimes.
Okej.
Så nu ska jag berätta lite om dem. Så jag börjar med mamman då. Så lite så kronologiskt ändå. Pedagogiskt tänker jag.
Ja, ja, ja.
Hon föds 1934 i Oklahoma City. Hon har 3 syskon. Allting är egentligen väldigt oklart om hennes uppväxt. Det finns massa olika stories om det. Så att man vet inte riktigt vad som stämmer. För att enligt hennes son, eller en av hennes söner, så hade en vän till hennes familj berättat för honom att hon kom från en familj som var så väldigt well off, men att hon var så vild och svår att kontrollera, att hon inte rymde hemifrån. Men enligt Santi själv så var hennes pappa typ en så här fattig laborer, liksom någon slags arbetare, och mamma var sexarbetare, och att hon typ blev bortadopterad som tonåring och så. Jag vet egentligen inte exakt vad som stämmer. Det man vet är att hon typ var väldigt populär i skolan. Hon var snygg liksom.
Ja.
Och att hon gick ut high school 1952 någonstans i Nevada. Och då hade hon typ så här pratat om att hon hade stora planer. Hon ville gå på college, hon ville bli journalist och så här. Men ganska kort istället efter hennes examen så gifte hon sig med hennes pojkvän Lee Powers som hon hade gått.
Lee Powers.
Så starkt namn.
Verkligen.
De hade gått i high school ihop. Liksom. De var high school sweethearts. Eller de var inte high school sweethearts för hon hade massa pojkvänner i skolan.
Men de
hade
träffats då.
Ja. Yeah. En av hennes sweethearts.
Yeah.
Deras äktenskap blev väldigt kortvarigt. De gick skilda vägar efter bara 3 månader. 1957 så gifter hon sig för andra gången med en annan pojkvän från hennes high school-tid, en man vid namn Edward Walker. Och de får tillsammans en son som döps till Kent.
Okay.
Men 4 år efter att de har gift sig, alltså 1961, så anklagar Edward Sante för att stjäla från honom. Hon blir också anklagad för stöld och snatteri typ, från olika affärer runt om i stan. Så hon åker fast och döms för typ stöld. Så att efter det går de skilda vägar också. Och det verkar som att Kent lever med sin pappa efter det. Och det verkar som att det här snatteriet och stölderna från hennes första man, eller förra man, andra mannen är det ju då, gav henne någon slags mer smak och att hon har fått upp ögonen för att det typ är så här ganska enkelt att skaffa att sig saker utan att göra någonting för det.
Yep.
Och det faktum att hon var snygg, det var som sagt många som förväxlade henne med Elizabeth Taylor, alltså de hade liksom samma look typ, gjorde inte saken svårare. Alltså hon liksom fick det hon ville typ. 1965 befann hon sig till exempel i Los Angeles när hon en dag bara knatade in alltså hos Cadillac. Och han som jobbade där var typ så här: vill du testköra den här cabrioleten? Och hon bara, ja det kan jag göra, men då vill jag gärna köra den ensam för jag vill veta hur det känns typ att köra den här bilen ensam utan att någon sitter bredvid.
Han bara, okay.
Han bara, visst. Och så kör hon iväg och kör den här bilen i flera månader som att det är hennes egna.
Tänk dig den ångesten när chefen kommer tillbaka.
Det är bara, så sjukt. Det var en snygg tjej som körde iväg med en bil här precis. Det är så jävla sjukt.
Men åker hon fast?
Hon åker fast. Ja. Och hon åker fast för lite så här olika, bland annat så här grand theft och det massa. Alltså hon åker fast för stöld.
Grand theft auto.
Det spelet var ju
typ baserat på henne.
Typ att det är det. Men hon lyckas ändå typ så här. Hon åker fast för massa grejer, men hon behöver liksom aldrig avtjäna någon tid för det.
För det är ändå så pass små mindre grejer.
Ja, och typ fast jag tycker att det verkar ganska stort att stjäla en bil, men uppenbarligen jag vet inte. Hon åker liksom aldrig. Hon åker fast fast aldrig åker fast.
Eller? Hon åker fast men aldrig in.
Exakt.
Yeah.
Och 1971 så träffar hon då Kenneth Kimes.
Yeah.
Han är en så här rik gubbe. Han är tydligen god för typ 10 miljoner dollar. Och den förmögenheten har han fått genom att bygga upp motell runt om i USA tillsammans med sin första fru. Men de har skilt sig och det verkar som att han liksom var den som fick pengarna med sig i skilsmässan. Så han har deg liksom. Och de två... Alltså ibland är jag så gammal när jag skriver mitt manus.
Vad har du skrivit nu för något gulligt?
Tycke uppstår och de två inleder en relation. Ja. Tillsammans får de sonen Kenny.
Yeah.
Så nu vill jag ändå bara liksom trycka, bara så här lyfta att hon har en son som heter Kent. Hon har en man som heter Kenneth och en son som heter Kenny.
Hon gillar verkligen...
Så dålig fantasi.
Ja, men eller så bara tycker jag gillar hon verkligen kombinationen K-E-N.
Det är det vackraste namnet som finns, Kenneth.
Kenneth.
Okej, okay, men han är inte bara tät. Han är också into, som det heter.
Han gillar
att svindla folk.
Ah, precis som det är hans läggning. Mm. Svindla.
Och jag tror typ att det är hon som så driver det. Men han liksom är bara så här, okej.
Han
gillar liksom det. Så tillsammans så planerar och genomför de någon slags scam. Som är, jag fattar typ inte riktigt vad den går ut på. Men de ska typ så här lyckas sälja någon slags plansch till alla skolor i landet. För de är typ så här, om vi lyckas göra det.
Att man blir typ som en sån... alltså sån standard plansch i skolor.
Det är någonting med typ amerikanska flaggan.
Okay.
Jag fattar inte riktigt.
Men det låter ju mer som bara en...
Ja.
A good deal.
Ja, exakt. Och det är precis. Men det de gör är att de inser att om vi rör oss i rätt kretsar så... och liksom lyckas placera den här någonstans så kommer vi sen liksom, det kommer liksom va, rulla på. För det de gör är, det är inte själva försäljningen av planschen som är en scam,
okay.
Utan det de gör är att typ så här, de lyckas på något vis boka in ett möte hos Patricia Nixon som bara, det här är,
oj,
du vet så här, de myglar sig in där genom att säga att han är typ så här, en big donor till republikanerna. Och så säger de att Sante är en indisk kunglighet. Och Patricia Nixon tycker typ att det är skumt när de är där. Men Sante lyckas ändå typ bara klick, klick, ta en bild.
Så då har de det som bild tillsammans.
Ja, de bara, vi här, här kolla, Patricia Nixon typ supportar det här. Ja. Så de
det är hennes favoritaffisch.
Men typ, så genom den här bilden så typ lyckas de så här boka in sig hos andra politiker. Men det de gör är också att de smiter in, alltså de smiter förbi Secret Service på typ massa fester. Och du vet, bara där inne och minglar. Och du vet, hon har så här dyr... De har ju pengar. Så att de är ju liksom rika.
Ah.
Så vet, så hon har typ så här fina kläder och så här dyra smycken. Och du vet, så här. Men de får inte vara där.
Huh.
Så det är skitkonstigt. Och just det att de så här smiter sig förbi Secret Service. De får liksom, de är på så här skyddade fester. Och till slut så åker de fast. Och de åker fast med typ så här världens bang då. Och det blir världens story. Och det är typ så här,
folk måste träffas på dem så sjukt mycket liksom.
Ja,
och du vet, det bara visar sig bara nej, they're nobody.
Exakt. Mm. Och det är typ så här, när de väl åker fast så blir det jättestora rubriker och det är typ så här, en rubrik var typ så här, the biggest crash in 1929, alltså du,
kul,
alltså
så,
så att, då är det typ att så här, ja, de blir verkligen hammered i alla tidningar.
Kul, vad intressant.
Men de är typ, står kvar vid varandras sida och Santay bara så här, Kenneth är en stor man och typ han, du vet, hon tycker typ inte att de har gjort någonting fel.
Nej.
Så de håller liksom på och gör massa såna här liksom små schemes. Det här är ju egentligen ingen som typ far illa av. Nej. Utan det är bara så att de, och de verkar egentligen inte behöva pengarna. Utan de verkar göra det bara för liksom the thrill of it. Typ.
Det är så intressant.
Ja, och titt som tätt så dyker typ polisen upp hemma hos dem för att de har gjort saker. Och de har ju en liten son. Och du vet så här, Kenny då, sonen, ska senare vittna om att han har så här massa barndomsminnen av hur, du vet, de sitter hemma och kollar på TV och helt plötsligt så stormar polisen och anklagar hans föräldrar typ.
Men gud, han hade inte en chans.
Nej. Och Sante, hon avgudar Kenny, alltså sonen. Hon är en sån riktig overprotective, smothering love kind of mother. Och han har det så svårt i skolan. Och det typ beror dels på att han bråddes på sina föräldrar. Och typ så här, han slirar på sanningen.
Ja, men det har han ju lärt sig det om liksom.
Exakt.
Ja.
Och hans mamma tycker, alltså Santay tycker inte heller att någon typ är tillräckligt bra för att umgås med hennes son.
Nej.
Du vet att så här, nej men Kenny han ska bli det här och det här, så att det passar sig inte att han leker med bla bla. Ja. För att typ så här, det är inte bra.
Bra, det är inte bra nog.
Så att han, precis som, han har inte en chans. Alltså han har verkligen inte en normal barndom.
Nej, och så det gör att han typ inte har så mycket kompisar, han utan inga. Han får typ vara med sin mamma. Mm.
Santay fortsätter då att åka fast för saker under hela hans barndom. Typ så här, stöld, bedrägeri, försäkringsbrott, massa olika saker, stort och smått. Typ deras hus, för de har ju mycket pengar. Så de har typ hus här i Mexiko, du vet, de har hus lite runt om. Några, eller något hus i alla fall, liksom brinner ner på något mystiskt sätt. Men hon lyckas hela tiden undvika rättegång när hon har åkt fast för saker. För att hon typ förfalskar läkarintyg. Det är så här, jag kan inte komma, jag är för sjuk. Kolla, min läkare skriver det.
Så hon skammar sig ur skam.
Ja, hela tiden. Så att hon liksom bara fortsätter.
Finns det?
Jag tror typ inte det.
Okej, jag vet inte riktigt vart det kommer sluta. Men det känns som att det är liksom, om det inte hade slutat där jag tänker att det kommer sluta.
Nej.
Så hade det kanske varit lättare att göra en film om det.
Ja. Typ. Men till slut så åker hon fast för en grej som är inte så harmlöst som de grejerna som hon har gjort innan. För typ, alltså, jag tycker hon verkar så här rolig på ett vis. För att hon typ, en grej som hon har gjort, som hon har åkt fast för, är till exempel att hon har gått in på en restaurang, sett en A-styr minkkappa hänga på en stol liksom där någon sitter och äter. Då har hon fått sin man att distrahera den här kvinnan som äger den här minkpälsen, så hon har tagit minkpälsen och sen gått därifrån. Och typ eftersom hon såg så lyxig ut redan från början,
ja,
så
var det
typ
hennes.
Typ så här, det var hennes päls. Men så åker hon i alla fall till slut fast då, för att
det är kul att du bara, jag tycker hon är rolig för hon stallar den här på en restaurang.
Men det är så jävla konstig grej att göra.
Ja, men det är ju för att det bara är det här, det där vill jag ha.
Exakt,
så nu tänker jag ta,
nu tar jag
det.
Exakt,
det är liksom helt samvetslöst på ett fascinerande sätt.
Läskigt. Det är riktigt stört. Men det hon har då i alla fall brukar kanske ta. Men det hon har gjort några gånger är att hon har åkt till Mexiko. Och de har ju också ett hus i Mexiko, så det kanske är när hon är där nere.
Mm.
Så säger hon typ så här till unga tjejer som har det tufft, typ så här, vill du komma och jobba som hemhjälp hos oss?
Mm.
Och då har man bara, ja, visst, typ så här. När de väl har kommit hem till familjen så hålls de typ som slavar.
Varför var de tvungna att förstöra allting? Mm.
Så de får typ så här inte ha skor på sig. De typ Santay låser alla dörrar med nycklar som bara hon har, så att hon kan typ, du vet, de kan inte gå ut när de vill, utan de måste så här fråga henne om lov. De får inte gå ut liksom, i stort sett. Jo, så en gång när hon inte är hemma, hon har åkt fast för någonting annat, vet, någon småskit, så hon är inte där. Då ser en av de här hemhjälperna att det är typ ett badrumsfönster som är öppet, och hon bara, I'm going for it, och klättrar ut genom fönstret och flyr. Och lyckas då typ anmäla det här. Så polisen kommer och bara, okej, du har typ 3 kvinnor hemma.
Som slavar.
Som slavar. Så de vittnar senare om, alltså, tortyrliknande förhållanden. Dels då att de inte bara får komma och gå som de vill. Men hon har liksom, du vet, så här, bränt dem med strykjärn när de har varit olydiga. Och du vet, tvingat dem att duscha typ. Och först haft så här jättekallt vatten och sen jättevarmt vatten. Och du vet, såna...
Just det, för är man samvetslös då kommer man inte bara ta en minkpäls. Utan
exakt.
Man kommer också... Ach, gud. Och så hemskt. Det är det sorgligaste när folk är så här, nu ska jag få starta ett nytt liv på den här platsen typ. Och äntligen ska jag ska hjälpa dig ur det här tuffa du har dig.
Och så får de
det kommer bli värre.
Men Kenneth lyckas typ göra någon slags deal innan rättegången. Så han döms till 3 års fängelse och böter på $70,000. Men också Santay döms till 5 år i fängelse. Jag vet inte om de båda sitter hela tiden, men Santay kommer i alla fall ut ur fängelset 1989. Hon är då såklart inte alls rehabiliterad efter den tiden, utan hon har typ bara suttit där liksom.
Gjort nya planer.
Exakt. Mm. Så hon kommer ut och Kenneth, Santay och Kenny fortsätter sitt liksom familjeliv. Så när Kenny ska börja på college så tänker man så här, okej, nu kanske han kan få lite distans från sina tokiga föräldrar. Han ska börja på college i Santa Barbara.
Yeah.
Så han bestämmer sig för att flytta dit. Men Santay bestämmer sig för att Kenneth och hon ska flytta med.
Hon har i alla fall the manners att inte bo på campus där han bor, men hon bor liksom precis utanför.
Mom.
Verkligen. Och hon har ju, alltså, hon får en allt mer nära relation till sin son och en allt mer distanserad relation till sin man. Liksom hon är bara, bryr sig bara om honom. Mm. Det sägs att hon och Kenny, alltså sonen, delade rum på familjesemestrar.
Och inte pappa.
Och inte pappa. Jag vet inte om det är så. Alltså det framställs som att typ de hade en relation, men jag vet inte. Nej. Om det stämmer.
Nej.
Så när Kenny var på spring break 1994.
Var hon med eller?
Nej, det var hon inte. Man skulle nästan tro det. Men då var
Mom's gone wild.
Då var Santay och Kenneth på typ en ärenderunda.
Ja.
När Kenneth helt plötsligt dör i en hjärtinfarkt. Och hon är typ så här, jag vill inte förstöra Kennys resa, så att jag tänker inte berätta någonting.
Men gud,
så,
det är hans pappa. Mm,
så när han kommer tillbaka från resan så är Santay och hämtar honom på flygplatsen. Jag vet inte om det här är sant, men det är så här sägs det att det var i alla fall. Så när Santay kommer och hämtar honom så säger han så här, men var är pappa någonstans? Och då ska hon tydligen ha varit så här, han är här. Och pekat bak. Och då är det alltså en urna med en massa aska i baksätet.
Det
kan typ inte stämma.
Men det är också... He's back here.
Ja.
Alltså liksom, just den här avslappnaden när man pekar med tummen.
Okej, det vet jag inte om hon gjorde.
Jo, det gjorde hon, och det vet jag också.
Och om den här historien spänt fast urnan med ett säkerhetsbälte.
Om den här historien stämmer så pekar hon rakt av med tummen. Okej.
Men hon berättar ju då inte för Kenneth har barn från sin tidigare relation.
Och de berättar hon inte för.
Nej.
Nej, men perfekt.
Utan hon berättar inte för hans tidigare, eller för hans barn från tidigare äktenskap, eller för hans vänner och sådär. Så när de försöker nå honom så är det typ att hon bara, men han är på affärsresa, han är det här och här, han kan inte prata nu, han är inne i badrummet, vet, hela tiden så här, excuses, excuses. Och anledningen till att hon gjorde det var för att Kenneths testamente hade inte uppdaterats sen han fick Kenny och sen han träffade Santay. Så enligt hans testamente så lämnar han allting till hans två barn från hans första äktenskap.
Så hon behöver lite tid.
Ja, she wouldn't have it. Så att efter att pappa Kenneth har dött så hoppar Kenny av college och tillsammans så börjar Kenny och Santay att fixa och trixa med att de ska få så mycket som möjligt av hans förmögenhet.
Oj.
Så att de håller på liksom att fixa med de här fastigheterna som han har. Du vet, huset i Mexiko, alla så här bostäder som han har. Och hans, han har till en så här offshore-konton också. Så att de börjar...
Jag har förstått vad det är.
Ja, men det är typ så i skatteparadis.
Ah, okej.
Okay. Så Santay typ tar kontakt med en man som heter Castine som har jobbat med Kenneth och hans fastigheter. Och frågar om han kan hjälpa, eller hon frågar om han kan hjälpa Santay att typ så här fejka att han har redan köpt fastigheter.
Ah, jag fattar. Så då äger han dem och ska han ge henne pengar för det.
Typ så. Mm. Men han bara okej, jag kan göra det. Jag hjälper dig liksom, och så får väl han en kutt på det. Men när han inser att hon har typ blivit girig och har belånat fastigheter som hon redan har sålt och sånt där, så börjar han vara så här, vad fan håller du på med? Säger så här, om inte du slutar med det här så kommer jag att avslöja vad du håller på med. Efter att han har gjort det så försvinner han bara mystiskt. Sen hittas han efter några månader typ eller något år eller när det nu var i en container skjuten precis vid LAX, alltså flygplatsen i Los Angeles.
Oj.
Och Kenneth hade ju då också några offshore-konton då, alltså skatteparadiskonton.
Just det, det var.
Bland annat i Bahamas. Mm. Och Santay börjar då förfalska checkar för att hon ska kunna ta ut pengar från de här kontona. Men myndigheterna på Bahamas tror att en bankman där vid namn Syed Bilal Ahmed kom dem på spåren. För han försvann spårlöst efter att ha haft en middag inbokad med Santay i sin kalender. Så han har typ så här, ikväll ska jag träffa Santay och typ
som har de här kontorna.
Som har de här kontorna. Och sen så har han bara aldrig dykt upp. Aldrig återfunnits.
Oj, jävlar.
Ja, så jävla sjukt.
Så, gud. Ja.
Och efter, så de håller på liksom så här och fixar massa grejer och så här. Och så är de nere i Florida och letar efter typ nya schemes att genomföra. Och då får
Santa... Florida känns ju schemetätt.
Så schemetätt. Alltså, kommer du ihåg den filmen Heartbreakers?
Nej.
Med Jennifer Love Hewitt och vad heter hon som är med i Alien-filmerna? Och som är med Avatar. Och hon är lite äldre. Hon som man gillar. Inte Susan Sarandon, utan det är... det är i alla fall en film där hon och Jennifer Love Hewitt spelar mamma och dotter. De,
tror du att folk i detta nu när de lyssnar
vet vem jag pratar om?
Och skriker det rakt ut. Och
kanske. För mig är det helt blankt. För mig är det helt blankt.
Ja, det gör det för mig med. Skitsamma.
Amningshjärna. Jag skojar.
Och jag är kompis med en ammande hjärna.
Precis. Den filmen är i alla fall sjukt bra. Så de är nere i Florida, letar efter schemes, och då får Santé höra om en excentrisk, rik, gammal dam i New York som hyr ut rum i sin stora fastighet.
Men jag vill inte att de ska mörda
And
henne.
Off they go. Så nu är vi tillbaka där vi började. Typ.
Ja.
Så Kenny har plingat på fastigheten på East 65 Street och bett att få hyra ett rum hos Irene.
Yep.
Så den 4 juli 1998, när Irene har skickat hem sin personal för helgen, så tvingar Kenny och Santé, stackars Irene, in i deras svit som de hyr. Väl där inne så har de använt en elpistol för att göra henne helt paralyserad innan Kenny tillstryper henne. Och sen har han rullat in henne i en duschgardin. Och sen så har de då fraktat Irene i en bil därifrån.
I en väska?
Mm.
Ja. Mm. Men hon är så gammal och jättegod.
Mm. Planen har då varit att Santé ska säga att hennes vän Irene har sålt huset till henne. Och sen har hon dragit till Europa för att leva sitt liv. Liksom, du vet, så här, jag behöver inte ha det här gamla huset.
Det här är
huset.
För stort. De är...
De tar sig vatten över huvudet.
Jävlar alltså.
Så de gör sig av med kroppen och sen så försvinner de från New York. Efter att de har lämnat New York så ringer Santé till sin vän Stan Patterson, som bara dagar innan Irene har mördats har sålt två pistoler till Santé och Kenny.
Perfekt.
Santé ber då Stan att ta hand om ett hus. Hon är så här, kan du åka till ett hus som jag har förvärvat i New York och ta hand om det tills bara några veckor tills jag kommer tillbaka? Och han bara, okej, Sarah. Så de stämmer träff i New York. För de har typ så här, Kenny och Santé har typ åkt till New Jersey. Till, vet, så de bestämmer träff i New York för att Santé typ ska kunna så här briefa honom om vad han behöver göra.
Lämna över nycklarna.
Typ.
Yeah.
Det Santé inte vet är att Stan precis bara tidigare har blivit kontaktad av FBI.
Yep.
De har kommit dem på spåren.
Yep.
Och bestämt sig för, och Stan har sagt så här, eller han har bestämt sig för att samarbeta med FBI. Klokt. För att de bara, om du gör det så kommer vi inte liksom pursue att du har sålt pistoler olagligt till de här människorna. Jag vet inte exakt hur de har fått reda på att han har gjort det, men det har de. Så att när Stan, Santé och Kenny möts på något Hilton Hotel i New York, så bara stormar FBI fram och griper Santé och Kenny. Det påstås att Kenny blev så rädd och chockad när de greps så att han kissade på sig. Men det vet jag inte.
Det kan jag typ verkligen tänka att man gör.
Alltså 100%. Har du någonsin gått ett spökhus och bara vet hur rädd man blir när någon hoppar fram?
Nej, jag har inte det, för att jag kissar på mig och bara tanken på ett spökhus.
Ja, jag har kissat på mig ett spökhus en gång.
Vilket då?
Bara lite grann.
Hur lite?
Alltså det var så att jag kunde fortsätta dagen utan problem. Men det var lite kiss. Det var på Gröna Lund.
Vet du vad? Helt förståeligt. Mm. Och du är modig som vågar prata om det.
Det är faktiskt helt sjukt att jag kände det nu i den här podden. Så många människor. Men det känns som det var så länge sedan, så att det gick preskriberat.
Nej, herregud.
I bilen som de körde, den här gråa Lincoln som jag nämnde förut, så visade sig vara stulen då, såklart. Det är inte deras bil.
Nej.
Där hittar de bland annat Irenes pass. De hittar nycklar till fastigheten. De hittar pistolerna som de har då köpt. Och de hittar ett block där Santé har övat på att skriva Irenes signatur.
Ja, yeah.
Så det ser då liksom verkligen inte bra ut för Santé och Kenny. År 2000, alltså 2 år efter att Irene har mördats och försvunnit, så inleds rättegången mot Kenny och Sante. De båda två bara deny, deny, deny. De rånekar att det är någonting av det som de står åtalade för. Och de ställer till med en riktigt bra show under tiden.
Japp. Och här är vårt tema.
Ja.
Mm. Utöver balletten, så
och utöver att de är con artist båda två.
Ja, just det.
Det var det som jag tänkte var temat.
Ja, jag tänkte att det var folk som gillar uppmärksamheten under rättegång.
Ja, okej. Okay. Men jag tänkte framförallt att det var att de blåste folk.
Okej, okej. Det är så många teman.
Verkligen. Men så de ställer till med en riktigt bra show. De deltar i en dokumentär som jag har sett. Där, alltså, som är liksom inför rättegången. Där de alltså... De spelar så mycket teater. Det är så sjukt. Men den 27 juni 2000 så döms den 65 år gamla Sante till 125 års fängelse. Vänta, hon döms till 125 års fängelse. 25 år och 8 månaders fängelse. Och
125 år eller 25 år?
125 och 8 månaders fängelse. Och Kenny döms för 125 år och 4 månaders fängelse. Och Kenneth döms för...
Varför fick jag...
Jag vet inte.
4 månader mindre.
Jag vet inte. Så konstigt.
Ja.
Eller om det är hon som får 4 månader. Ah, för Kenny döms för på 60 åtalspunkter och Sante döms på 58 åtalspunkter. Så de liksom får livstid i fängelse för mordet på Irene. Några månader efter att domen föll så försöker Kenny fly från fängelset genom att ta en journalist som gisslan. Och han hotar henne med en kulsprutpenna så här mot halsen. Han ger upp till slut och den här stackars journalisten får gå. Men efter ett tag till efter det så är det dags för Sante och Kenny att lämna sig ut till Los Angeles. För då har de blivit åtalade för mordet på den här Castine.
Just det!
Den här fastighetskillen.
Ah.
Och de förnekar att de har någonting med det att göra. Men när Kenny förstår att han kanske kommer få dödsstraffet.
Just det, för det finns ju inte i New York.
Nej.
Nej.
Så bestämmer han sig för att göra en plea deal där han säljer ut sin mamma. Så i samma veva så erkänner han då, han erkänner mordet på Irene, han erkänner mordet på den här Castine och han erkänner mordet på Syed Bilal Ahmed, som var den då bahamajanska bankmannen. Sante försöker fortsätta liksom bara neka. Och under rättegången då så gör hon massa sådana acts, du vet. Hon typ fejkar att hon får en hjärtinfarkt. Hon dyker upp i rullstol, hon typ svimmar, du vet, hon gör massa sådana grejer. Det gick inte hem hos juryn. Och både Sante och Kenny får ytterligare en livstidsdom på den de redan har fått. Sante dog i fängelset 19 maj 2014 och Kenny sitter fortfarande i finkan och avtjänar livstidsstraffet. Så sjukt.
Vilket jävla fall.
Ja. Det var tips ska jag säga som jag fick på Instagram.
Extremt bra tips.
Nu börjar det skrikas här. Så jag säger bara, jag har läst en lång och bra artikel som skrevs av Adrian Haville som heter Mother and Son Murder Team, Sante and Kenny Kimes, som jag hittade på Murderpedia. Jag har läst Wikipedia om henne, Sante. Och så har jag sett den här skitkonstiga dokumentären som heter typ bara Sante Kimes Rare Documentary. Det var det som bara stod på YouTube. Och sen så har jag läst en artikel som var skriven av Kenny själv som heter My Mother Taught Me How to Kill.
Oj.
Så sjukt.
Jävlar.
Mm.
Vilken resa.
Vilken resa.
Gud vad sjukt. Tack så jättemycket.
Tack snälla. Jag ska bara rädda. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Vi hörs nästa vecka. Hej hej!